Under de senaste månaderna har vi här på Tyresradion sänt Ebbe Björkmans serie om skalden Gustav Fröding. Senast hörde vi avsnitt 13. Det gjordes 2003, men några månader senare gick Ebbe till sina fäder och alltså hann han inte avsluta serien. Nu var det så att han gjorde en Fröding-serie redan 1998. Och vi ska nu lyssna på det sista avsnittet av denna serie.
Ja, jag hoppas att ni lyssnar, att ni hör bjällerklangen här på Karpstigen där jag är hos Ebbe Björkman. Hur firade ni i Eslöv när du var liten? Du fick väl aldrig åka släde? Vad gjorde ni på under jularna på de där vindpinade, trista, snöfattiga slätterna?
Vi gjorde snögubbar bara.
Av vad?
Ja, det var av snö fast det smalt ganska kvickt.
Jag trodde ni åt spettekaka och...
Vi åt lutfisk.
Med skånsk senap?
Ja, det gjorde vi.
Låt oss lämna dessa barbariska kulinariska seder. Mm. Fröding, Gustav Fröding. Vi lämnade honom senast. Där han var på ett... Hamnade han... 1907 på sommaren på Gröndal, men det är inte i Hägersten, va?
Nej, det är på Djurgården.
Ja. Och, men var han så frisk att han inte behövde, att han kunde sköta sig själv nu?
Nej, de hade ju försökt att få dit olika damer där som skulle sköta honom. Men han var väl lite svår ibland så att de stannade inte länge. Men till slut fick de tag i en utomordentlig sjuksköterska som heter Signe Trotsig.
Hon hade varit med Fröding redan på Östermalm tidigare.
Ja, just det. Hon tjänstgjorde ju på Svenonius.
Hur hade de råd att anställa en sjuksköterska privat så att säga?
Ja, han fick naturligtvis lite arvode från de här böckerna som såldes. Och dessutom så hade hon väl inte så gott om pengar, för hon fick väl inte särskilt mycket lön. Jo, visst.
Fick hon bo där också då?
Ja,
hon bodde där. Gratis logi och mat.
Logi och mat,
fixade ja. Hon städning och matlagning? Och
nej, de måste ha dit en till och de måste ha dit Lotten Johansson Bister.
Och då var hon bister?
Ja, Fröding sa så här, ja, nu ska man flytta in där på Gröndal med en trotsig och en bister.
Hon hette verkligen Bister?
Ja, hon hette
Gammal soldatsläkt antagligen.
Ja, hon hette Lotten Johansson Bister.
Jaha.
Och där gick det ju ganska bra. Det är klart att han ibland hade sina depressiva skov. Och han hade också några enstaka, men inte så kraftiga försök att ta livet av sig. Ja, en gång var det väl kanske, men... det gick ju rätt långt tillväga. Och oftast var han ju väldigt foglig.
Alltså?
Ja, det var han. Men ibland var han väldigt krävande. Du vet, han hade ju sömnsvårigheter. Och ibland på natten sa han, Lotten, sa han, Lotten, kom in här. Jag vill ha en soupé, sa han, då klockan 2 på natten. Jag vill ha en entrecote med vitlökssmör, möjligen persiljesmör. Och sen så vill jag ha ris à la Malta. Ut i köket kvickt gick Lotten och serverade detta ganska.
Hon var inte så bister, inte ens mitt i natten när hon vaknade, denna Lotten Johansson. Som
nej, det var en mycket vänlig människa.
Jaha.
Mycket vänlig människa. Men
fanns det inte sömnpiller och liknande som folk lär knapra i drivor idag?
Jo, det fanns väl naturligtvis, men han löste det där med sömnlösheten och den ångest som han kände på ett ganska trivsamt sätt. Jag vet inte om det var han som föreslog det, men
räknade han får?
Nej, det var
som hoppade över staket.
Nej, han räknade in Lotten och möjligen räknade han väl in också Signe, va? Men vad trodde Signe gjorde? Vad gjorde Signe, tror du?
För hon att... satt vid hans sida och smekte honom över hans kala flint och kanske nynnade någon sövande sång för honom.
Inte bara dig.
Hon var i 30-årsåldern då.
Ja, hon var född 67.
Mm.
Och nej, hon kröp faktiskt ner till honom i sängen och värmde honom.
En ogift sjuksköterska, ja. 1907.
Ja.
Är du säker på det?
Ja. Det var det.
Gamle Gandhi, han avlade kyskhetslöfte i 50-årsåldern. Det är så dags då.
Det är så dags
då. Och sen när han blev ännu äldre, då blev han så frusen. Han var ju ganska mager om benen, till lika om armar och hals.
Ja.
Så att han hade två unga flickor som värmde sig i sängen de sista åren. Vet du om det?
Ja,
det står i biografin över honom.
Ja, du kan ju...
Vad det här är rent platoniskt.
Han var utbränd.
Han var det.
Mm.
Så, han somnade bättre då när han hade värmen från en ung kvinna.
Precis som kung David gjorde när han hade sin odalisk där som låg och värmde honom. Men se, han kände henne intet, och det var nog likadant med frun.
Var det citat ur Bibeln det där?
Ja, jag citerar gärna Bibeln i tid och otid.
Gjorde han precis som han gjorde på mentalsjukhuset i Uppsala, att han tillbringade dagar, veckor, månader i sängen hela tiden?
På vintern, ja. Men på sommaren då tog han väldigt långa promenader tillsammans med Signe. Ja, de gick långa promenader. De kunde gå till Saltsjöbaden och de kunde gå till Danderyd och de gick till Drottningholm. Och det var verkligen långa promenader. Fröding hade starka ben.
Alltså,
mycket.
Han hade ju många kilo att bära på.
Ja, han var överviktig. Han vägde 93 kilo och var 1,87 lång.
Det var en sån lång och ståtlig karl.
Ja, det var en lång och ståtlig karl.
Jaha. Du sa att han var utbränd när det gällde kvinnor. Ja. Hur var det med hans andra stora person, spriten då?
Ja, han ville ju gärna ha. Men det var ofta så väldigt lite kvar.
Lite kvar?
Av konjaken förstås. Ja, det var så lite kvar. Och han fick lite då och då, men... Signe, hon spädde ut den där spriten så att han inte skulle...
Vad kvinnor hittar på, du?
Ja, men han tyckte att hon var väldigt bra i alla fall trots detta. Han, hon ransonerade alltså back i Hovor, gjorde hon.
Gröndal på Djurgården. Är det ett Frödingmuseum idag? Jag vet att du, Ebbe Björkman, tillsammans med en annan stor Frödingbeundrare i Tyresö, Sven A. Svenberg, att ni vallfärdade till Gröndal. Ja. Vad gjorde ni där? Vad såg ni i höstas?
Ja, vi var inne där ju, och vad vi såg, det var ju naturligtvis rummen där, men där fanns ju inget kvar från Frödings tid. Möjligen var det visst en fläck i taket där de vid något tillfälle hade haft roligt, om det var vinskvätt eller någonting de hade.
Men vad är det idag? Är det privatbostad?
Det är en privatbostad. Det är det.
Var ni så framfusiga att ni knackade på och bad att få titta på?
De hade mottagning där under den söndagen. Man fick komma dit och titta på detta. Ja. Men där fanns ju ingenting från Frödings tid.
Sen ser jag i dina anteckningar att han lämnade Gröndal efter något år och stack iväg ner till Tullinge av alla ställen. Varför Tullinge? Det var väl inte något fashionabelt område ens då?
Men Cecilia och Hedda, de bodde ju i Södertälje.
Så det hans var... båda systrar.
Mm. Så han tog in till Tullinge och bodde där ungefär ett år.
När han var det där året på Gröndal, var det ur författarsynpunkt ett produktivt år?
Nej.
Tullinge då?
Ja.
Jaså?
Jo, ja. Han blev väldigt aktiv där och började skriva. Och han skrev ju... Ja, han höll ju på naturligtvis med en ny diktning. Men han höll också på med att redigera en hel del gamla dikter som sedan, som vi ska komma fram till sedan, skulle ges ut. Men det han sysslade med där, det var alltså de dikterna som sen skulle komma ut i, eller samlas i en bok som hette Rekonvalescentia. Och den dikt där som kanske är den mest kända, det är ju Gazelens makt.
Inte Gazelen?
Nej, utan Gazelens makt. Och det är en saga.
Vad är Gazel?
Gazel, det är ett gammalt persiskt versmått.
Just det. Mm. Jag minns att vi läste en dikt som för länge sedan som heter En Gazel.
Ja.
Som handlade om den instängdhet som Fröding kände. De galler som avskärmade honom från vanliga, enkla, friska människor.
Det var i Suttestad. Från den tiden. När han var i Norge.
På bädden låg den vredgade sultanen. När Dinarsad slog sittran till gazelen. Allt mera mild och nådig blev sultanen. Förförd av milt bedårande gazelen. Snart slumrar tyst den stormande orkanen, som kom hans röst att stammande befalla. Låt alla dö, slå huvudet av alla. Men Dinarsad slog sittran till gazelen, och stormen vek för suset av gazelen. Vad menar han med det där?
Jo, Dinarsad.
Ja.
Det var ju egentligen Signe Trotsig. Och hon hade ju förmågan att få honom lugn. För ibland var han ju så kolossalt uppspelt, och han kunde bli all förbaskad och skrika och gapa och slå huvudet av dem och slå ihjäl dem etc. etc. Men hon fick ju honom faktiskt ganska lugn. Och det kommer ju fram här i denna dikten. Han är ju då den här sultanen. Han spelar ju gärna sultanen. Och så då Signe, hon är ju, kan man säga, odalisken.
Dinarsad var syster till en ännu mera berömd Bagdadflicka. Scheherazade.
Ja.
I Tusen och en natt.
Ja. Scheherazade, hon var ju dömd till döden. Men genom att läsa eller berätta sagor för den här sultanen, vad hette han? Harun
al-Rashid var den mest berömda, så där kring 800 efter Kristus.
Ja. Och sen hade hon en syster som hette Dinarsad.
Ja. Kan du läsa en strof till ur Gazelens makt?
Ur Gazelens makt? Ja. Ibland var ju som sagt var Fröding väldigt besvärlig att ha att göra med. Men sen så lugnade hon honom på ett eller annat sätt. Och så skriver hon ju så här.
Han. Det är inte Signe Trotsig som skriver.
Nej, men det är inte det. Men man kan tänka sig att det kan ju vara hennes tankar.
Okej.
Som han skriver om.
Okay.
Mm. Och nu är det natt och tyst i härskarhuset, när Dinarsad med silke skyler ljuset, matt lyser fingersmyckets ametist. Nu är sultanens tiger återfången, men vad är fullt betryggande och visst? Men trösten råder dock för denna gången. Sultanen somnar, Dinarsad och sången, och allt som hörs är sövt i ro till sist. Ja, och då hade väl Signe krypet ner i sängen, så fick han lugn och ro för denna gången.
Och då kände han sig som en riktig sultan.
Ja, det gjorde han. Men ja, detta skrivs alltså på Tullinge, där han var aktiv. Men där inträffade faktiskt ett litet intermezzo.
1909, var det storstrejken? Det var storstrejken så, hörru.
Jag tror inte han brydde sig om varken det ena eller det andra.
Jag tänker mig.
Vad han ville ha, det var lugn och ro. Vi ska ha det bra, sa han. Signe ska ha det bra, Lotten ska ha det bra och jag ska ha det bra. Men han hade ju ofta lite ont om pengar. Så när han höll på att skriva den här...
rekonvalescensia.
Ja, så skrev han det i en vanlig anteckningsbok. Och så en dag sa Signe, sa han, Signe, jag river ut ett par blad här ur den här boken. Så rev han ut ett par blad med två dikter, en som heter Benevenutos hämnd och en som heter Visnum. Hör du, Signe, gå nu till Bonniers så ska vi se om vi kan få lite pengar för det här. Och så gick hon till Bonniers och hon fick 100 kronor för detta och kom hem med dessa pengar till Fröding. Men naturligtvis fick Cecilia och Lagerlöf reda på det här.
Lagerlöf förmyndaren?
Förmyndaren, alltså. Ja, sa Lagerlöf, så där får inte en omyndling bete sig. Det är klart att Fröding blev då förbannad. Men han tänkte så här, tror jag, vid det tillfället att vad de ska bestämma, vad de ska bestämma över mig, dessa filistrar. Han kallade ju dem för filistrar. Och så sa han till sig själv, nej min son, den här sista diktsamlingen, den ska Signe ha.
Signe Trotsig,
ja,
sjuksköterska,
ja,
sängvärmaren.
Ja, hon ska ha den. Och hon ska få foga över den. Och hon ska kunna få pengar av den. Ja, det där såg ju faktiskt den här Cecilia och även Lagerlöf naturligtvis med mycket oblida ögon. Men sen bestämde han också, så skulle han ju skriva ett testamente, tyckte han. Och då bestämde han det att hon skulle få 2000 kronor i månaden.
Det var mycket, mycket, mycket pengar.
Det var mycket, mycket, mycket pengar, ja.
Det var nog 50 000 kronor, ja, i månaden minst, ja, det idag. Var det.
Men det är ju klart att det satt ju Cecilia sig emot.
Stora syster.
Ja, så de fick riva det. Nej, sa de, han har skrivit det med den där konstiga stilen här. Han måste säkert ha varit full, så rev de sönder det. Alltihopa.
Blev hon blåst på alla pengar, det stackars Signe Trotsig?
Nej.
Som betydde så mycket för honom under hans sista år.
Nej, det sägs faktiskt att han testamenterade till henne en engångssumma, nämligen på 10 000 kronor.
Mm.
Och det var ju väldigt mycket pengar. Signe hade ju det ganska dåligt ställt. Hon hade inga släktingar, hon hade ingenting egentligen.
Den här konstnären, Richard Berg, som också har varit här ute, ja, vid Tyresö slott och funnit fina motiv till sina målningar. Han har ju målat Fröding när Fröding ligger där i sin säng och ser väldigt stor och vild och sjuk ut. När var Richard Berg hos honom?
Han började med där väldigt tidigt. Jag tror han besökte honom i Uppsala och sen besökte han på Svenonius. Och sen så besökte han honom på Gröndal. Och de satt och jobbade.
Fröding kom tillbaka till Gröndal efter något år i Tullinge, va?
Ja, just det. Efter ett år kom han tillbaka.
Aha.
Han kom tillbaka då oktober 1909. Och sen skulle han vara där i ungefär 1,5 år.
Till sin död.
Till sin död, ja.
Mm.
Och Richard Berg kom dit och han fick ju honom att sitta naturligtvis. Men ibland så var han ju lite orolig och var uppe och sprang. Och han hade ju sina stereotypier för sig.
Vänta. Stereotyper, vad är det?
Jo, motoriska stereotypier. Han... Till exempel med pensnin, den åkte ju upp och ner och upp och ner. Och så var han uppe och sprang och så slog han med handen mot huvudet och gick upp och rotade lite i böckerna och så tillbaka sen. Han hade en kraftig motorisk oro helt enkelt.
Jaha.
Men,
pensné, ja, det hade han.
Pensné.
Det har han nog på den här målningen. Det var vanligt då.
Ja.
Aha.
Men
så han klämde ner på näsan, va?
Ja, det klämde.
Och som ett litet snöre som hängde, va?
Pansy, det betyder ju knipa. Pansy, pansy eller ny, alltså knipa om näsan helt enkelt.
Är det samma språkliga rot som pinsett?
Just det. Man kniper ju om någonting med en pinsett, ja.
Okej.
Okay. Jo, Ruben G.
Rickard Berg var det.
Ja, Rickard Berg. Rickard Berg kom dit och sen fick han i alla fall där porträttet färdigt. Men det var ju inte bara han som kom dit, utan det var ju andra som kom dit. Och den som var mycket flitig där hos honom på Gröndal, det var ju faktiskt Anders Forsberg, konstnären.
Och ungdomskamraten från Karlstad.
Ja, han var, hade ju varit teckningslärare där ett år i Karlstad, ja. Och han började kanske att titta lite kärvänligt på Signe. Det gjorde han.
Signe Trotsing.
Ja.
Och hon var alltså drygt 30 år i sin bästa ålder.
Mm.
Även sjuksköterskor på den tiden måste väl ha haft en behov av privatliv och kanske också förälskelser som andra kvinnor i den åldern.
Och det är inte uteslutet att denna Signe Trotsig också tittade på den ganska stilige Forsberg. Och det gjorde att Fröding faktiskt blev lite svartsjuk. Och det visar han i en liten dikt där som du har uppslaget, och du kan väl läsa den.
Mona Lisa, Mona Lisa, ingenting jag kan giva dig om ej en visa, men tillräckligen dig prisa kan blott annor man. Vänd dig till en annan.
Ja, har givit upp.
Ja, då kan man ju säga det att Fröding på sätt och vis uppmanade henne att vända sig kanske till Anders Forsberg. Nu arbetade de också med dikterna. Ruben Gessenberg kom dit och han jobbade tillsammans med Fröding.
Ruben Gessenberg, den kände litteraturhistoriken.
Ja, och han jobbade tillsammans med Fröding och de var mycket, mycket flitiga. Och de jobbade 1909 och 1910 med en bok som skulle heta Efterskörd, och det var ett 90-tal dikter, och ett 20-tal av dessa dikter var inte publicerade någonstans tidigare.
Ingen av dem hade varit med i några samlingar eller böcker, men några hade publicerats i tidningar.
Ja, och dessa dikter omspände en tid utav ungefär 20 år. Och de blev mycket väl mottagna av publiken. Och den kom ut, denna diktsamling, Efterskörd 1910. Och i dessa ingår bland annat Matoidens sånger, av vilka vi har läst någon tidigare.
Vad är Matoid?
Ja, det är en dåre helt enkelt. Det, ja, den tokiges visor.
Det var samma år som Fröding fyllde 50. Han var född 1860.
Ja, han fyllde 50 år den 22 augusti 1910, och han ville inte ha någon uppvaktning, så han stack iväg tillsammans med Cecilia och Signe, och de åkte till Strängnäs och till Mariefred. Och där är en lustig sak där som du kan kanske läsa lite grann av. För när de kom dit där till Strängnäs, av en händelse så var Ludvig Nordström där.
Ja,
Lubbe.
Min landsman från Ångermanland, ja. Lubbe Nordström.
Ja, och han beskriver Fröding från detta tillfälle.
Nu kommer Fröding, tänkte jag och kände en skälvning. Såg en ljus rocksnibb vifta om hörnet, och där kom Fröding. En buse med vitt skägg, röd näsa, slafsig mun som tuggade på något, och ett par virriga, milda, blå ögon. Vi tittade på varann, passerade. Fröding gick långsamt upp för kyrkbrinken. Svart hatt, mjuk, grå smala byxor, en stor julbänd kar, lite vinglande, något av orangutang, eller kanske schimpans, löst, själlöst, förbi. Mm. Han var en rå typ, men han var bara 25 år då.
Ja.
Och Fröding var dubbelt så gammal, ja, som Lubbe Nordström.
Ja, sen åkte de ju hem igen till Gröndal. Och där fortsatte han att jobba flitigt på den bok som skulle bli Rekonvalescentia, som sedan skulle skänkas till Signe Trotsi. Men nu blev det ju faktiskt på det sättet att Fröding blev sämre och sämre i januari. Därför att redan under Svenonius-tiden så hade doktor Hultgren där kunnat konstatera att han led av diabetes.
Sockersjuka som han på den tiden.
Ja, och det fanns ju ingen hjälp för det då. Så att i februari så blev det ju väldigt dåligt. Och han blev sämre och sämre, och han dog faktiskt på morgonen onsdagen den 8 februari 1911. Efter ett par dagar, när han låg där på Lide Parad på Gröndal.
Det finns ett foto av honom när han ligger död där.
Ja, och ja,
han påminner lite grann, ja, i profil om Gustav II Adolf.
Ja. Där är det fotot, och så är det också en teckning som gjordes utav Anders Forsberg när han satt vid sängen och ritade av Gustav Fröding.
Mm.
De strömmade dit, och bland annat var det då prins Eugen som kom och la en krans vid skaldens fötter. Och Mauritz Hellberg var där, och när han är där, Mauritz Hellberg, så ser han då att i dörren står det tre flickor som knappast vågar komma in. Lotten sa till dem, nej men kom in här nu, kom in här nu. Och så gick de där töserna in och nu vecklade upp en papperslapp. Och sedan la de den tillsammans med en liten blomster kvast på Frödings säng, och på den stod det, det borde varit stjärnor att smycka ditt änne.
Vad fint.
Ja.
Det var Frödings, en av Frödings mest berömda dikter ju.
Mm.
Ja. Var begravdes han och hur?
Ja, sen blev det ju på det sättet att han transporterades därifrån, och sedan från Gröndal, och sedan då via Djurgårdsslätten där riksdagsmän och Karl Staff anslöt sig, och sen gick de hela vägen ända fram till då Klara kyrka.
Karl Staff var den liberala statsministern 1911 till 1914.
Ja.
Mm.
Och i Klara kyrka mottogs de då av den blivande ärkebiskopen, på den tiden professor Nathan Söderblom, som jordfäste Fröding där. När detta var gjort så tågade de därifrån ner till centralen, där ett extra tåg faktiskt gick till Uppsala.
Menar du det?
Ja.
Var Fröding så oerhört stor redan,
ja,
då?
Ja, det var han. Och sen kom de till Uppsala och kom fram till graven, där han då gravsattes, och då höll Karlfeldt ett mycket fint tal till Gustav Fröding.
Hur var det med de andra innan vi avslutar med en dikt? Signe Trotsig, hur gick det för henne?
Signe Trotsig, hon flyttade ju till Hedemora där hon bodde tillsammans med Lotten.
Gifte hon sig inte med den här, vad heter han nu då? Anders Forsberg.
Nej, men de hade en relation i några år, och det var väldigt tragiskt, för Anders Forsberg, han var ju mycket depressiv, och dessutom besökte han ofta sådana här hus, så han lär ådragit sig en luetisk sjukdom. Mm. Och på grund av detta och depressionen gick han en dag i maj månad ut i Liljanskogen och sköt sig 1914.
Och Signe Trotsig, hon dog 1932, ett väldigt viktigt år. Cecilia, stora syster som hade vakat över honom som en hök,
hon drabbades av perniciös anemi,
blodbrist.
Blodbrist,
dog, ja. när första världskriget bröt ut 1914.
Jag tror att det...
De andra två systrarna som inte var lika involverade, Hedda och Matilda.
Matilda, hon dog 1917. Hon hade haft svårigheter med sitt morfinberoende.
Och Hedda dog, hon blev väldigt gammal, 87 år.
Ja, hon blev 87 år. Ja.
Men nu vet jag att på nolltid efter Frödings död, de fyra dagarna mellan hans död och begravning, så diktade Werner von Heidenstam Gustav Frödings jordaffärd, och Hugo Alfvén lyckades trots krogbesök skriva musiken till den här dikten.
På ett och ett halvt dygn, ja.
Ska vi, vill du vara vänlig och läsa den?
Heidenstam skriver så här, Gustav Frödings jordaffärd. Bort gå de, stumma skrida de, en efter en till skuggornas värld. Klockorna dåna, tungt slå de, mullra och kvida de, sjunga sin sång till det dödas färd. Mils långt borta jag sitter, ändå hör jag klockornas slag. Hela vårt land i vinterns glitter, hör de klockor som ringar idag. Sommar har du och blommande vår, säven sus vid sjöarnas stränder. Sov vår sångare, sov på din bår, lyft på tusende händer. Vitt blev ditt hår, långt blev ditt skägg. Solen sken in på Bibelns ord där du satt vid din väg, som jobb på sin hög av aska och jord. Förunderligt stort är ett människöde, dröm, saga, skummande flöde, vågor och lågor och stormars kör, men hon själv är det sköraste rör. Skald, stig genom nattens dörr, kunga rak till skuggornas skara, oförgängligt, stränga spelet, ditt silverklara ljuder är nu för oss som förr.
Tack, Ebbe Björkman.